Hej och välkomna till Gynpodden.
Hej, jag heter Helena Graflund Lagerkrans och jag är gynekolog och förlossningsläkare.
Och jag heter Lydia Graflund och jag är ekonom och representerar lyssnaren i den här podcasten som handlar om kvinnokroppen.
Det är vetenskaplig fakta om kvinnokroppen och det du hör i den här podden är det som man kan höra om man får träffa en läkare eller en barnmorska i ett möte. Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen.
Så är det. Hoppas att ni vill lyssna.
Välkomna.
Välkomna.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det här avsnittet är sponsrat av Estecare. Och Helena, hur ofta får vi frågan hur man egentligen kan få hjälp med gynekologiska problem digitalt? Podden är sponsrad av Estecare, vårt företag där man kan träffa specialister inom kvinnovård via digitala möten. Alltså vart man än befinner sig i landet.
Ja, den frågan får jag ju ofta, både från kollegor och från kvinnor runt omkring mig. Men går det verkligen att få gynhjälp digitalt? Och det är klart att innebär ditt problem att du behöver göra en gynundersökning, då ska man inte söka digitalt. Men det finns väldigt mycket som går att lösa genom att lyssna på kvinnan. Till exempel klimakteriebesvär, PMS, oregelbunden mens, rikliga blödningar, mensvärk, smärta vid samlag. Det finns jättemycket som vi kan hjälpa dig med genom att lyssna på vad du har att berätta och hur det är för dig och hur det har varit under en lång tid tillbaka.
Och när vi började utreda det här så visade det sig att kvinnovården är ju faktiskt väl lämpad för digital vård.
Ja, och det här upptäckte ju jag, för jag började ju jobba digitalt på mitt sjukhus där jag jobbade tidigare. Jag började jobba digitalt där under pandemin och då insåg jag, men oj vad det här är effektivt, hur vi liksom kan ta hand om kvinnor på ett väldigt lätt sätt genom att sortera de patienter som inte behöver en fysisk undersökning, att de då får träffa en läkare digitalt. Mm. Och det sparar ju också plats och tid för de kvinnor som faktiskt behöver en fysisk undersökning att träffa någon på plats. Och det här var ju våran tes från början, att det finns väldigt mycket att göra digitalt. Mm. Och den har ju bara bekräftats av alla de tusentals patienter vi har haft på Estecare.
Och det är ju mycket patienter som har problem med klimakteriet eller mensbesvär, eller för att inte tala om postpartum. Tänk vad skönt att kunna ta ett digitalt amningsrådgivningsmöte med en barnmorska hemma från soffan i ditt hem istället för att behöva resa någonstans för att få exakt samma hjälp egentligen.
Mm. Och jag kan tycka till och med ibland att det är bättre att ta det digitalt än fysiskt, av den anledningen att när man träffar någon digitalt, då är det vad kvinnan berättar som spelar någon roll. Det är inte vad jag ser när jag undersöker. För att PMS och klimakteriebesvär, det är ju, vad berättar du för mig? Hur kan jag hjälpa dig? Och inte hur det ser ut vaginalt när jag gör en undersökning.
Mm.
Så att det digitala mötet tvingar liksom fokus på vad kvinnan berättar. Mm. Och det är jätteviktigt. Så ibland kan jag känna till och med att det blir ett bättre möte av att man ses digitalt. För att man har inte det här liksom hela tiden så att nu måste vi göra en gynundersökning, vi hinner inte prata längre.
Mm. Ja, det är jättebra. Så att det du kan göra är att du kan ladda ner appen Estecare via App Store eller Google Play. Och så kan man enkelt boka ett möte där. Till och med imorgon kan det säkert finnas tider.
Så vi ses i Estecare-appen. Välkomna!
Hej då! Hej och välkomna till Gynpodden.
Hej, hej.
Helena, idag ska vi prata om könsnormer. Och dagens gäst har ju du följt, jag har följt henne länge också, men du har följt henne väldigt länge.
Mm. Ja, alltså dagens gäst är ju någon som jag är imponerad, det här säger ju du alltid, att jag är så imponerad av alla. Men jag är verkligen imponerad av dagens gäst. Hon har bidragit till så otroligt mycket i dagens samhällsdebatt vad det gäller våld i nära relationer och samtycke. yrke och, ja, men, och hur vi ser på kön i samhället och könsnormer. Mm. Och varit med och skrivit en bok som vi ska prata mer om och som jag tror har varit med och kommer förändra också väldigt mycket framöver för barn som ja, får lära sig om sexualitet och samtycke och relationer i skolan.
Ja, och vi ska introducera henne snart, men jag tänkte också nämna att vi såg ju faktiskt henne på en föreläsning i våras när vi var på gynekologdagarna på Gotland. Och då pratade hon om könsnormer och hur det liksom lärs ut till barn tidigt och hur det här påverkar hur man blir som en vuxen person. Och så pratades det liksom delvis om mäns våld, och samtidigt som vi är på den här föreläsningen, man blir otroligt inspirerad samtidigt som man blir arg, så får jag en nyhetsnotis på Omni om att en kvinna hittats som blivit nedkastad i ett hål av en man som har friat till henne, och hon har sagt nej till det frieriet, och då har han blivit så förolämpad att han har försökt mörda henne. Och det här var så himla talande för det som pågick i det här rummet då, när vi pratade om det här, och samtidigt så i verkligheten så hände det liksom.
Ja. Det är helt sjukt att det är så. Ja. Men så är det. Så är ju vårt samhälle. Men nu har vi pratat tillräckligt mycket om det här. Nu måste vi få intressera dagens gäst. Välkommen Nina Rung!
Wow. Tack
snälla. Välkommen.
Tack.
Nina, du är kriminolog och författare av en ny bok som har kommit ut ganska nyligen som heter Sexualitet, samtycke och relationer. Sen är du föreläsare och debattör, och du har 18 års erfarenhet från arbete med våld och sexualiserat våld. Mm. Och du har varit inom polisen många år där du utrett brott mot barn. Och så när du grundade till Huskurage. Och så när du en jättestark röst i MeToo-debatten. Alltså nu, det här bara goes on and on. Men du har också tilldelat årets Madeleine Leijonhufvudpris och utsett till svensk barnrättsexpert inom EU-projekt Judex Plus. Ja. Och där var vi i presentationen. Men
har vi missat någonting?
Det tror jag verkligen inte.
Nej, men superkul att du är med i gympodden. Jag har sett fram emot att få podda om det här som vi ska prata om idag. Men jag tycker vi kör igång direkt.
Ja, vi sätter igång. Ja. Kan vi börja med, Nina, kan inte du berätta lite om Judex Plus?
Ja, men precis. Det var ett projekt. Nu minns inte jag hur många år sedan det var, där jag blev kontaktad av en kvinna som var projektledare på Folkuniversitetet här i Sverige, där de ville ha barnrättsexperter från Sverige, för det var en massa andra länder som var engagerade i det här. Och då kom jag på ett första möte, och där lärde jag känna Madeleine Sundell, som var den andra barnrättsexperten som de hade då identifierat i Sverige som jobbar mot människohandel på Frälsningsarmén. Så vi möttes där, och från det så hade vi varit med på ett gäng möten, både tillsammans med de andra aktörerna från andra länder. Vi hade någon föreläsning också i Uppsala som var kopplat till just den här frågan. Och frågan som det handlade om, som hela projektet utgick ifrån, det var: hur får vi till ett mer barnvänligt rättssystem när det gäller sexuella övergrepp på barn? Så det var grundfrågan, helt enkelt. Mm.
Jag tänkte kolla med dig. Jag har ju hört i ett annat poddavsnitt, när vi poddade med Katarina Wenstam, så nämnde hon att du har varit med och påverkat att en lag ska stiftas eller har stiftats. Vill du berätta mer om det?
Ja, men jag tror att det hon menade då, eller det hon pratade om, var ju det som jag gjorde en insamling kring, alltså en namninsamling, och lämnade över till Morgan Johansson när han var justitieminister. Det måste ha varit 2018, för jag var extremt höggravid när jag lämnade över den här, och jag har sett på bild sen. Det var liksom sista, så här, ni måste ta emot den här nu, för jag ska föda barn sen. Så 2018 var det under sommaren, och det som hade hänt då var att jag satt med i en referensgrupp, en expertgrupp för polisen, för att se hur vi skulle kunna jobba bättre när det gäller sexualbrott. För polisen har ju inte riktigt lyckats så bra med det, framförallt inte efter omorganiseringen, när man gjorde om massa saker inom polisen som faktiskt gjorde det sämre när det gäller framförallt utredning av sexualbrott. Så Då satt vi där och var flera experter runt bordet och pratade om så här, hur ska vi göra? Och en sån sak som ju forensikerna, det var de som hade tagit initiativ till den här typen av expertgrupp. Alltså de som sitter och ja, men tittar på spår och så efter att brott har skett. Påpekade just det här att så här, men det blir så skevt när vi inte får topsa sexköpare. Och så är det ju. Man har inte fått göra det, och det anledningen till det är att man får bara så att topsa någon. Det är ju integritetskränkande på så vis att ja, man stoppar ju in en pinne i någons mun och drar runt liksom. Och dessutom så testas man sen mot ett register. Och det där får man egentligen bara göra då om man kan förvänta sig att det blir fängelse som straff. Och eftersom sexköp ju, det är ingen som har dömts till fängelse bara för sexköp i Sverige, utan då är det andra brott man har blivit dömd för, och där kanske sexköp är ett av dem, men inte huvudbrottet, utan det har varit som en felparkering. Det är så vi har sett på sexköp, nämligen att man säger att man har gjort det på plats och så får man en böteslapp hem och så betalar man den och så är det den saken i världen. Så det jag ville var ju att påpeka det skeva i det och att göra så att polisen har möjlighet att topsa sexköpare för att kunna se just, har de gjort sig skyldiga till andra sexualbrott eller få träff på annat.
Finns ett samband mellan sexualköp och att man också har gjort andra brott som till exempel våldtäkt eller så?
Det vi vet är att när man vid sexköp så finns det stor risk. Alltså de kvinnor i prostitution som männen så att säga möter, där finns det en större risk att de också utsätter kvinnorna för andra typer av brott, alltså misshandel eller rån eller våldtäkter såklart, som de ju kan anmäla i sin tur. Så kan vi få en träff på en sexköpare, så skulle vi också kunna få en träff på de här andra brotten som är grövre då. Men det har man inte kunnat göra, och då så startade jag den här insamlingen. Jag tror jag lämnade över, nu minns jag inte om det var nästan 30 000 namnunderskrifter. Vilket inte riktigt den här personen som tog emot de här gillade. Det var så här, har du en digital fil? För jag lämnade in liksom en bunt. Så var det med det, och sen så har jag skrivit lite artiklar om det och påpekat att det här måste vi göra. Och sen var det nog Vänsterpartiet tror jag som plockade upp det några år senare och sa att men det här måste vi göra. Vi måste få polisen att kunna topsa sexköpare. Men så tänkte man att det skulle lösa sig som, för från och med 1 augusti i år så är det ju så att det ska inte vara böter i straffskalan när det gäller sexköp, utan det ska vara, man tog bort det, så det ska vara fängelse. Nu är det bara så att vårt straffsystem ser inte ut så att det ändå blir fängelse för de här männen. Så det är fortfarande ingen som döms till fängelse, utan man döms möjligen då till villkorlig dom och böter. Så att det blev inte jättestor skillnad, så egentligen kvarstår problemet, men det polisen åtminstone kan göra nu är att hävda att det skulle kunna bli en fängelsedom och därför också ska kunna topsa. Men det är klart att jag hade velat se en annan utveckling i den frågan. Men det är inte heller så att, och så ser det ut med lagstiftning, det är inte enskilda personer. Det kan ju vara liksom det som blir droppen som får bägaren att rinna över. Men det är ju väldigt många, ofta väldigt långa liksom skeenden innan det blir en lagstiftning.
Men Nina, vi tänkte prata lite mer om din bok, men innan vi kommer in på den så undrar vi om du skulle kunna beskriva vad är könsnormer? Vi vet ju det, för vi var ju på din föreläsning, men för lyssnaren, basic.
Just det, ja men väldigt basic kan man väl säga att könsnormer är idéer, föreställningar, värderingar som vi har när det föds ett barn. Så kan man väl börja. En av de absolut viktigaste frågorna, första frågorna som man får som ny förlöst eller som del i ett par där man har fått ett barn är ju, vad blev det? Och jag tror att de flesta skulle bli väldigt frustrerade om man fortsatte att säga, det blev ett barn. Så bara, nej men, vad blev det? Det blev ett barn. Alltså till slut skulle ju antagligen motparten bli så här, men sluta nu, säg vad det är. För att det händer ju massa saker i oss när vi får reda på att det är en flicka eller pojke. Och det där är ju könsnormerna. Det är ju det som säger oss att jag har en flicka, ja men okej, men då kanske jag ska hålla i henne lite mer försiktigt. Jag pratar med lite ljusare röst. Vi vet att man låter flickbebisar krypa kortare innan vi plockar upp dem till exempel. De får inte upptäcka lika mycket av världen lika länge innan man plockar tillbaka dem till exempel. Och det finns massor av sociala studier, men bland annat har man kunnat se att vi gör det redan på bebisskriksnivå. Alltså när man låter en grupp lyssna på ett bebisskrik och så säger man det är en pojke som skriker, varför gör han det? Då svarar de flesta för att han är arg. Och sen så säger man, det här är en flicka som skriker, det är samma bebisskrik, men det här är en flicka som skriker, varför skriker hon? Så svarar de flesta att hon är ledsen. Så det börjar liksom redan där, och det där är en del av könsnormerna. Sen är det massor av saker som händer runt omkring ett barn som hjälper barnet att förstå vad som förväntas av det här barnet kopplat till dens liksom biologiska kön. Och det är ju allt från kultur, kläder, ja, musik och så vidare.
Jag minns för jättelänge sedan att jag på en föreläsning när jag fick höra om en studie som jag gjorde i Umeå på BB i Umeå. Vet du vilken studie som jag menar då? För jag kommer inte ihåg liksom riktigt när ni gjorde så. Men det jag minns liksom kortfattat, det var att redan på BB så hade man då gjort en studie för att se hur anhöriga, alltså besökare på BB och mamma och pappan också hanterade en bebis som helt nyfödd givet, eller och bara när man vet om det är en pojke eller flicka. Och då var det så, flickor var så här, titta vad liten och gullig hon är, åh vilka små händer. Och pojkar fick, oj vilken stor bebis, kolla bredan över axlarna och vad stor han är. Och, på BB.
Ja verkligen. Ja, nej, men det är ju det. Det börjar så oerhört tidigt
kan man ju säga.
Mm. Exakt, det gör det. Och sen fortsätter det där. Så att det som händer med att vi fortsätter att liksom pracka på barn, och det är inget som gör det av ondo. Det är bara det att vi också uppväxta på det sättet. Vi är alla en del av liksom en ojämställd miljö, för eftersom det inte finns ett jämställt samhälle, minsta lilla önation någonstans i världen, så det gör att vi alla har med oss de där värderingarna och tankarna. Så det är inte av liksom ondo vi gör det, men det som händer är ju att väldigt snabbt så lär sig barn att förhålla sig till det där. Så det gör att små flickor oftare till exempel får mer närhet, alltså fysisk men också emotionell, att man tränar sig att kommunicera, verbalisera, berätta om känslor, att man får gråta när man är ledsen till exempel, medan pojkar snarare avvecklas i sin empati och känsloutveckling istället för utvecklaren. De får inte lika mycket vare sig emotionell eller fysisk närhet på samma sätt, och framförallt inte av sina nära vänner när de sen växer upp. Då är det ganska naturligt för tjejer att hålla handen eller kramas eller ligga sked eller vad det nu kan vara, medan det för pojkar eller unga män inte alls finns en naturlighet i det, i Sverige i alla fall. Det ser ju olika ut i vad man är i världen, men på generell liksom nivå kan man väl säga att det inte är så vanligt att killar håller handen eller går och kramas eller pillar med varandras hår och sådär. Så att det händer saker som påverkar oss och påverkar också sen vilka val vi gör i livet. Om man väljer att jobba med barn till exempel, som de flesta som gör det är ju kvinnor inom förskola till exempel, eller inom vården eller omsorgen. Medan vi sen har män i arbeten som kanske handlar om teknik eller handlar om bygg eller vad det kan vara.
Vet du om det här ser olika ut i världen? Just det här hur man behandlar bebisar, om det är en flicka eller pojke. Är det, jag antar att det är kulturellt, men det känns ju också väldigt basic att man gör så med tjejer eller pojkar. Ser det likadant ut i hela världen?
Ja, jag vet inte i hela världen. Det finns ju vissa samhällen som inte är lika påverkade av omvärlden, där det finns jätteintressanta både böcker och studier som har kommit hur man bär barn på ett annat sätt än vi gör i Sverige till exempel, där man har andra kulturella idéer som handlar om att man är flera som uppfostrar små barn till exempel, eller man alltid låter dem vara med oavsett kön, alltså de sitter på kroppen och så vidare. Men om man tittar på liksom västvärlden, den typen av kultur som vi också har här, så ser studier ungefär likadana ut utifrån hur vi behandlar små barn.
Nu måste jag dra en annan studie som jag läste om, som var gjort på förskolenivå. då hade man tittat på hur förskolepersonalen behandlade pojkar och flickor, och kanske var då 4, 5, 6 år.
Mm.
Då hade de en kompost på den här förskolan. Och då så bad de först då, Daniel, kan du gå ut med komposten? Nej, men jag håller på att leka med mina bilar här, jag kan inte. Ja, ah, så bad de Ali. Så här, Ali, kan du gå ut med komposten? Det är din tur. Nej, men jag hinner inte. Jag började det. Men Linda, skulle du kunna gå ut med komposten? Nej, men jag leker. Men Linda, om inte någon går ut med komposten, vem ska, då är det ingen som går ut med komposten. Någon måste gå ut med komposten. Det var tydligen en signifikant skillnad i hur man bad barn om att utföra uppgifter på förskolan.
Ja.
Så helt otroligt intressant tycker jag.
Ja, men det är det, och det finns många sådana studier. Vi är duktiga på det i Sverige skulle jag säga, och det gör ju att vi har ganska så mycket forskning och studier kring till exempel genus eller hur man bemöter barn och så. Och där finns det ju en sån himla felaktig idé också som jag kan bli så otroligt frustrerad kring, men som handlar om det här som vissa partiledare kallar för genusflum. Att man liksom, att man tänker att så här, det innebär att pojkar får inte leka med bilar och flickor får inte leka med dockor, utan det är ju snarare tvärtom. Vi vill ge alla möjligheter till barnen, att de får hela paletten och får bli precis den de är, inte utifrån idéer som vi bestämmer att de ska vara i. Men jag minns när jag skolade in mitt första barn, och då var jag där tillsammans med en pappa som skolade in sin son. Så var vi på förskolegården och så var det, det höll på att byggas precis i närheten, så det åkte förbi hjullastare och traktorer, ni vet, allt möjligt när man ska bygga. Och varje gång det åkte förbi ett nytt fordon så satte sig pappa ner och sa titta till sin son, nu är det en. Och så sa han då vad det här var för någonting, och sen så var vi där några timmar och när det var dags att gå så säger han, ja, min son, han är så intresserad av bilar. Varpå jag säger, ja, jag har ju också sett att varje gång det åker förbi ett nytt fordon så påpekar du det och peppar det. Så jag förstår att han har ett intresse för bilar. Och pappan tittar på mig och bara, nej, men alltså han är så intresserad. Det har ingenting med mig att göra. Och vet du, det här är sedan stenåldern. Varpå jag då säger, ja, alltså jag vet faktiskt inte hur många bilar och så det fanns på stenåldern. Och det blir ju absolut lite trist stämning. Men jag tänker att ibland så är det också värt att liksom påpeka det mest obvious här. Att så här, nej, utan du behöver också se ditt beteende utifrån idén han hade om att hans pojke var så intresserad av bilar.
Det är klart att vi påverkar våra barn. Men, och det här med den här komposten, det är ju väldigt tydligt sen när man kommer upp och är föräldrar på föräldramöten. Nina, du som har barn. Lydia har ju inga barn än. Du kommer bli varse detta. Nej, men när man sitter där på klassmötena så avslutas ju varje klassmöte med den här enormt jobbiga situationen. Okej, vilka kan tänka sig vara klassföräldrar? Varpå det är tyst en stund och så bara, ja, men några måste ju vara klassföräldrar. Då är det liksom mamma. Efter mamma som räcker upp handen. Ibland, någon enstaka gång har det varit en pappa. Men på riktigt så är det ju liksom 95% mammor.
Mm.
Och nu för något år sedan så var det, vi var en stor klass. Så att vi skulle ha 6 klassföräldrar. Och då till slut var det 5. Och så var det så här, ja men en till nu, kom igen nu då liksom. Och då är det en pappa som räcker upp handen och så säger han så här, ja, om det behövs en till, då kan jag anmäla min fru.
Jag bara
är detta liksom?
Alltså, ni har ju skrivit om det här vi har en familjegrupp, Nina, där vår andra syster har skickat exakt det här också som hände på hennes förskola.
Nej,
så det är ju genomgående. Men om vi går tillbaka till att liksom prata om hur könsnormer påverkar vårt samhälle. Hur, alltså i stora drag, jag tror vi alla liksom här kan sätta ihop 1+1 i hur man påverkar dem som små och hur det blir när man blir stora. Men kan inte du liksom belysa några klassiska drag som man kan tänka på från att barn är små tills liksom att man blir vuxen, att man kan förstå någon samband mellan dem?
Du menar, alltså för du nämnde ju det här med vilket val av jobb man gör, men utöver den biten?
Ja, men ni har ju precis tagit ett exempel, tänker jag. Alltså, för att från det att barnen går på förskola till exempel, så det här med komposten till exempel, det är ju ett sätt att träna flickor i ansvar. Mm. Men någon måste göra det, så det får bli du. Och sen kommer man upp och så blir man lite äldre och sen så lär sig de flesta tjejer och unga kvinnor att ja, men de kanske har behövt ta hand om sina syskon hemma. De kanske har behövt hjälpa till på olika sätt. De kanske har fått vara små hjälpfröknar i skolan för att liksom lugna ner pojkar, så får de sitta bredvid. Så det där är någonting som tränas väldigt aktivt, även om det inte är medvetet återigen. Och det är också det som gör att kvinnor sedan räcker upp handen när det gäller jag blir klassförälder. Och det, en maskulinitetsforskare som är svensk, han har ju satt väldigt bra ord på det och säger att ansvar är en kvinnlig sport. Det är kvinnor som tar ansvar. Och då pratar vi inte om arbete, för där har ju väldigt många män utifrån de här värderingarna återigen, men lätt att ta ansvar, därför att det förväntas av dem. De är chefer eller de har ett ansvar eller känner det och har inte svårt att göra det på en sån plats. Men däremot sen när det kommer till familjeliv och hem så är ju flickor då, från det att de är små så har de tränats på att leka mamma, pappa, barn lekar eller vad det nu kan vara. Jag fick precis en kompis som sa, vet du, min systers barn är 2 och den lek hon leker varje dag med en pojke på förskolan, det är hon är gravid och han ska bli pappa. Och så ska de liksom, så tränar de på det här på olika sätt och sådär. Så att det är ju något som vi tränas i och där kvinnor oftare sen tar ansvar för hus och hem. Det ser vi när det gäller det obetalda hushållsarbetet till exempel, som kvinnor tar en större del av. Eller att man vabbar i större utsträckning, tar ut föräldraledigheten i större utsträckning. Så det är ju ett konkret exempel, det som ni precis drog.
Jag har fått höra att flickor mognar snabbare än pojkar, alltså när man är barn. Stämmer det? Eller är det också en social konstruktion?
Vet du, jag fick den frågan här om sistens också på en föreläsning faktiskt. För det är någonting som jag också har hört. Och det kanske man får prata liksom med någon som är...
En läkare kanske?
Ja, men precis. En läkare som är...
Helena, alltså, kan du berätta då?
Som kan pubertet.
Ja, men jag tror att utan att jag kan exakt med månader så tror jag att genomsnittsåldern är senare för pojkar att hamna i puberteten än flickor.
Ja.
Nu är jag lite ute på och gissar, men jag har för mig att det är så. Och detta ska jag kolla upp direkt.
Och det borde ju bre på då, tänker jag, ännu mer. Alltså att flickor tidigare kan, liksom, att de mognar snabbare på då också att man hamnar i en könsroll där man förväntas ta mer ansvar på det sättet. Så att jag vet inte om det kan spela in också.
Ja. Den som har en tjejkropp brukar komma i puberteten när de är mellan 8 och 13 och den som har en killkropp mellan 11 och 14. Så det är ju stor skillnad.
Ja, men det är stor skillnad och det är också, det var det jag kunde svara. Att det jag har läst mig till är att tjejer kommer tidigare i pubertet, men jag kan inte, liksom, jag kan inte ge en definition av att det sen betyder att mognandet sker på vissa sätt. Men det är väl det som de allra flesta upplever som befinner sig i förskola och skola. Att dels att flickorna tränas i ansvar, men sen också när de kommer in i pubertet så får de lättare med vissa saker som pojkarna har svårare med under lite längre tid helt enkelt.
En fråga innan vi lämnar just den här diskussionen. Vad tränas pojkar i?
Pojkar tränas i att utöva kontroll, både över sig själva och andra. Alltså att inte uppvisa alldeles för mycket känslouttryck eller intryck. De tränas i att inordna sig i en hierarki. Och förstår att ska de utmana den hierarkin så krävs det oftast någon form av våldskapital. De tränas in i att inte visa att saker och ting gör ont. Alltså hårda ord eller en smäll. Alltså våld som är psykiskt eller fysiskt. De tränas in i att inte kommunicera och verbalisera känslor. Att inte visa att de är sårbara, att de är ledsna. Ofta så tränas de in i att de får visa att de är glada eller arga. Det finns någon sån här väldigt generaliserande liksom uttryck som är att killar får vara kåta och hungriga. Att det är liksom, vad män får visa. Men så långt behöver man inte riktigt dra det. Men det ligger någonting i det trots allt. Alltså att det blir väldigt fattigt på känslouttryck för att pojkar tränas inte i det. Och sen så får vi som finns runt omkring sen hantera konsekvenserna av allt det där vi har tränat pojkar i. Och sen säger vi ofta bu för pojkar. Pojkar är så jobbiga, de kan inte sitta still, de slåss, de är dumma mot varandra och så vidare. Och så här, ja, men det är ju vi som har sett till att det har blivit på det sättet. Så vi är inte villiga att ta konsekvenserna av det vi tränar pojkar i. Det är ju ett av våra stora problem skulle jag säga. För rent statistiskt om vi sen tittar på vad pojkar som sen blir män gör. Alltså i form av våld, i form av sexuellt våld, i form av så pass grovt våld som mord, så är ju pojkar ohyggligt överrepresenterade. Tittar vi på sexualbrott till exempel, oavsett vilket, så ligger de som är misstänkta för sexualbrott varje år, så är mellan 97% och 99% pojkar och män. Och tittar vi på till exempel gängkriminalitet, så har vi i stort sett bara män, både som utövare men också som offer. Men tittar vi också på det vi inte har tränat pojkar i, nämligen att visa sig sårbar, att be om hjälp, att uttrycka känslor, så har vi ju också en oerhört stor överrepresentation när det gäller självmord till exempel. Mellan 72% och 75% av de som tar livet av sig, det är pojkar och män. 9 av 10 som dör i drunkningsolyckor, det är killar och män. De flesta som dör i alkoholrelaterade skador i trafiken, just för att man lärs in i och tränas i ett riskbeteende. Så man hoppar ner i vattnet från för höga höjder utan att kolla att det är en sten under och bryter nacken. Man kör bil för fort, man kör kanske rattfull. Man dricker för mycket alkohol, för det är också en del av killnormen att tåla alkohol. Så att man tränas in i massa saker som faktiskt blir potentiellt livsfarliga för andra, men också för en själv.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Den här veckans avsnitt av Gympodden är sponsrad av mittpreventivmedel.se, som är en informationssida från Bayer. Helena, preventivmedel kan ju ha fler fördelar än att bara skydda mot graviditeter. Kan du berätta mer?
Ja, jag brukar alltid fråga om det när jag ger preventivmedelsrådgivning, för att kvinnor som har väldigt riklig mens eller som har mycket mensvägg till exempel kan ju behöva ett preventivmedel som också minskar eller till och med tar bort menstruationerna. Och hur vet man då om man blöder rikligt? För alla vet ju bara hur ens egen menstruation är, så att säga. Och då brukar vi ha som riktmärke att om man blöder 7 dagar eller mer, om man måste gå upp och byta skydd på natten för att man blöder igenom, eller om man blöder så mycket att man behöver byta tampong till exempel varje timme eller använda liksom dubbla skydd dagtid, då blöder man för mycket. Liksom om man blöder med mycket klumpar och koagel. Det är också ett riktmärke på att man blöder för mycket.
Jag tror att det är många kvinnor som blöder för mycket och inte vet om det.
Jag vet att det är många som gör det.
Ja.
Träffar ju dem ofta.
Ja.
Och i alla tider så har ju flickor fått höra att det är så här det är att vara kvinna.
Och det
att,
är det inte
nej.
Längre.
Nej, det är faktiskt inte det. Utan vi måste göra mera för att hjälpa kvinnor med sina menstruationer. Om man då kan kombinera preventivmedel med en behandling för riklig mens, så tycker jag att det är otroligt praktiskt.
Ja.
Så det behöver inte vara någonting fel. Alltså att det är någonting som är inte normalt i din kropp, men det är inte bra att blöda rikligt varje månad.
Nej.
Så på mittpreventivmedel.se, då kan man gå in och läsa mer om det här. Man kan också göra menstestet, där du kan få mera information om hur din mens är och vad som kan vara bra för dig.
Mm.
Och sen så tycker jag att man ska boka en tid för rådgivning kring sin mens och prata med någon som verkligen kan det här och inte nöja sig med svaret att det är så här det är att vara kvinna.
Jag tycker att det var en upplysning för mig när vi började podda om Gympodden att preventivmedel inte bara används för att inte bli gravid, utan det används också som läkemedel för att hjälpa kvinnor med olika sjukdomar eller tillstånd, eller till exempel om man har problem med väldigt riklig mens.
Mm. Så mittpreventivmedel.se, gå in och gör menstestet och se till att du skaffar dig en riktigt bra menshälsa.
Mm. Tack Bayer.
Tack så mycket. Hej då. Men Nina, det här var lite min nästa fråga som du har svarat på nu. För att förutom då familjen, så hur påverkar könsnormerna samhället? Och då har du svarat på det här. Men det du beskriver, alltså, man har ju också diskuterat så här, är detta, finns det någon biologi i detta? Är det liksom att de har en Y-kromosom som kvinnor inte har? Eller kan man tillskriva det här beteendet könsnormerna? Att de tränas till att vara på det här sättet?
Ja, det där är ju en fråga som verkligen har liksom... Man kan väl säga att det finns något slags mode i den frågan, precis som det gör i många andra frågor. Att man under vissa år eller årtionden har tittat på att det måste vara genetiken. Det är här vi kan hitta det, och vi skulle kunna scanna hjärnor och se att det ser annorlunda ut till exempel. Och sen så går det tillbaka och så pratar man mer om lite mer mjuka värden då, alltså vad vi lärs in i, vad vi tränas i, och att det har en så stor påverkan. Nu skulle jag väl säga att vi är lite i både och, att vi dels kan se att det finns liksom, på individnivå stora skillnader. Men tittar vi på gruppnivå, så de studier jag har sett i alla fall, så är det större skillnader inom gruppen män till exempel, än vad det är mellan män och kvinnor, om man nu tittar på testosteron eller andra saker. Alltså att det finns väldigt stora skillnader. Som framförallt är på individ, men inte när man tittar på liksom det stora hela. Så det är liksom inte en så bra förklaring att bara hävda gener eller liksom kromosomer eller hur vår kropp ser ut. Sådär. Utan det måste till någonting annat. Och det kom en studie för några år sedan där man kunde se att testosteronhalten, den påverkades av vad män gjorde. Så att ju mer män var omsorgstagande i hemmet, tog hand om små barn och var hemma, så sjönk halten av testosteron. Men däremot inte sexlusten. Så de bibehöll sexlusten, men själva det som vi annars brukar koppla till, typ våld eller aggression eller så, att den halten sjönk. Så att det är också intressant, tänker jag, att man skulle kunna då se det som att då kan man påverka vad ska man säga, fysiken,
hormonerna,
eller vad man ska säga, men precis, med våra beteenden. Så jag tror att vi säkert
kanske
kommer att se ännu mer forskning kring det.
Relaterat på något sätt, låter det nästan som, alltså som att det är en lugnare miljö om man är hemma, mer nurturing liksom, och jag vet inte, det är spontant intressant. Så tänker man ju så.
Ja, det kickar väl säkert in, tänker jag också, massa hormoner när man tar hand om och vårdar och är liksom i närheten av en liten figur som man ska ta hand om.
Men du, vad händer med en person som inte passar in i könsnormen?
Ja, det vi vet, alltså forskningsmässigt, är att det är väldigt tufft att växa upp på det sättet. Framförallt kanske i miljöer som inte är särskilt tillåtande. Det är ju frågan om vilka miljöer egentligen som skulle vara det. Men man kan väl säga att det är ganska dubbelt. För det finns också mycket större förståelse bland unga idag. Det är inget konstigt att prata om könsöverskridande uttryck eller icke-binära inom vissa grupper. Där det är självklart att det finns personer som inte upplever att de tillhör tjej-kille, liksom idén.
Jag tänkte faktiskt fråga det på det ämnet. Så här, har könsnormerna, har de ändrats nu? För det känns som att det blir ett mer och mer öppet samhälle bland dagens ungdomar, och att det kanske ruckas.
Ja, men jag skulle nog säga det, att det är just det vi ser. Att vi har dels en grupp som inte tycker att det är några konstigheter alls. Men sen har vi också den andra delen, som är att det blir mer traditionellt. Att det blir att man går tillbaka till väldigt könskonservativa och traditionella värden, inte bara här i Sverige utan i flera länder runt omkring. Och vi har också en ny regering som ju står mer för den typen av värderingar än vad regeringar tidigare har gjort här. Så att det finns också ett stort motstånd, alltså därav att man kallar det genustrams eller genusflum och inte förstår vad det faktiskt innebär. Att man i vissa länder har förbjudit genusforskning på universitet och så vidare. Så att jag tänker att det är två delar i det. Dels att vi blir mer förstående för vi får mer kunskap, men också att det finns fler som inte alls tycker att det där ens finns eller att det är någonting som får finnas. Mm. Trots att vi vet att den gruppen också är väldigt, väldigt utsatta. Alltså både för våld, sexualiserat våld, psykiskt våld, både i egna relationer men också av andra runt omkring.
Jag tänkte vi skulle gå vidare och prata om din bok som du har skrivit.
Mm.
Sexualitet, samtycke och relationer.
Ja.
När kom den?
Den kom i slutet av augusti i år.
Just det. Och läroplanen i skolan har väl också bytt namn?
Ja. Eller läroplanen har inte bytt namn. Ja. Men, och jag gissar att det var egentligen det du menade. Det som har bytt namn är sexualundervisningen. Alltså om det förut hette sex och samlevnad eller sexualundervisning så heter det nu sexualitet, samtycke och relationer. Men däremot har läroplanen
ändrats. Men har det med dig att göra?
Vad sa du?
Har du varit med och påverkat det?
Nej.
Eller en slump?
Det var ju för att vi har ju vetat ett tag att det är det som kommer hända med den nya läroplanen. Så därför heter boken. Därför heter boken det som det nya ämnet heter. Och det är ju för att när vi fick den nya läroplanen som började gälla från och med i höstas så är den fantastisk. Den är verkligen det. Den är, vi har aldrig haft en så tydlig och bra, eller tydliga och bra skrivningar i läroplanen när det gäller just de här ämnena. Och det som också har hänt är att i läroplanen så finns det inledande delar. Och det betyder att de delarna, de ska alla lärare förhålla sig till. Inte bara biologiläraren eller naturkunskapsläraren som förut har stått där och fumlat med någon banan och kondom eller vad det nu kan vara, utan nu är faktiskt kravet att varje lärare, oavsett ämne, slöjdlärare, idrottslärare, mattelärare, ska lyfta sexualitet, samtycke och relationer. Och det är väldigt tydligt också vad de ska göra. Allt från att de ska ge just eleverna kunskap om hur kvinnligt och manligt och föreställningar om det påverkar deras livsmöjligheter. Det vi har pratat lite om nu ju. Men också att de ska kritiskt kunna granska pornografin. De ska kritiskt kunna granska hur man framställer sexualitet i bild och media. Och framförallt en sak som är så oerhört viktig, det är att både sexualitet och relationer måste bygga på samtycke. Så det här ska alla lärare göra. Och problemet var väl bara att när den här introducerades nu i höstas så hade ju väldigt få lärare kunskap om det. För de har inte fått hjälp med det. Utan det fanns krav på vad de ska göra men inte riktigt hur de skulle liksom, hur eller på vilket sätt de ska implementera det i sin undervisning. Och därför så skrev jag och Erik Bäckström som har varit lärare i 17 år i naturkunskap, kemi och biologi en bok till just lärare. Så här, hur gör vi då för att det ska bli verklig förändring?
Mm, fantastiskt, bra. Men hur ser ungdomars syn på sex ut idag? Och hur är den influerad av porrindustrin tycker jag är det var bara en följdfråga. Men jag tycker liksom att de är ju lite sammankopplade.
Ja, men det är de verkligen. Och jag möter ju tiotusentals unga varje år och har gjort det de senaste 6 åren. Så jag möter ju väldigt, väldigt många unga och det är ju fantastiskt att få den liksom, möjligheten att samtala med unga. Och deras syn på sexualiteten är ju väldigt mycket porrindustrins syn på hur sex ser ut. Framförallt de som är lite äldre och som konsumerar porr. Just för att de har ju inte fått en särskilt bra sexualundervisning. Det är lite drygt 80% av Sveriges unga som uppger att de inte har fått en tillräcklig sexualundervisning. Jag blir snarare förvånad över de nästan 20% som säger att de har det. Just med tanke på hur vi vet att det har varit väldigt ojämlikt vilken kunskap man har fått. Men det är ju, vi har ju liksom, vi har på något vis så här abdikerat. Vi har liksom gett upp och tänkt att så här, nej men nu, det som händer på nätet, det kanske inte riktigt är på riktigt. Det är ju många vuxna som liksom har någonstans den inställningen för att vi inte växte upp med nätet. Som inte riktigt förstår vad som händer och hur det gör det på nätet. Men också att man inte riktigt förstår att så här, mitt barn skulle aldrig kolla porr. Herregud, det är liksom, det finns inte i ens liksom värd att ens lilla gulleplutt skulle liksom sitta och titta på porr. Men det gör ju barn, väldigt många barn, och det är ju inte konstigt, för det är klart att de vill förstå. Så är det ju, äldre man blir så blir man ju nyfiken och vill förstå, så här, hur gör man sex? Och det är det jag möter väldigt många unga som säger så här, men hur gör man då? Alltså man vet faktiskt inte hur man rent, alltså nu pratar jag rent så här konkret, hur gör man för att hamna i en situation där man ska ligga med någon, men också i själva den situationen. Och det är klart att man då kollar på det, där man ju väldigt, väldigt lätt kan få insikt i hur det skulle kunna göras. Problemet blir ju vad det är porren ger för bild. Och där vi vet av de innehållsstudier bland annat som har gjort att väldigt mycket av innehållet i porren är olika former av våld mot kvinnokroppen. Att det är att man tar stryptag, man drar i hår, man väldigt hårdhänt penetrerar analt, vaginalt, oralt, ofta samtidigt. Att det är, man stoppar ner kukar i halsen väldigt långt, det som kallas för gagging, som är en otroligt vanlig del i porren. Man kallar kvinnorna för sluts och filthy bitches och allt vad det kan vara. Så att den typen av liksom bilder eller framförallt filmer liksom är ju som väldigt många unga konsumerar många år innan de faktiskt har sex med en riktig person. Och jag kan tycka att det är lite märkligt att vi dels har bara liksom överlåtit sexualundervisning till porrproducenter, men också att när de sen väl ska ha sex med en riktig person, hur kan vi sen då förvänta oss att de ska kolla hänsyn, kolla ömsesidighet, samtycke, respekt, att de plötsligt bara drätt så ska det där trilla ner och sitta i dem, när det absolut inte är det som de har tränats i genom att konsumera porr. Så det tycker jag är det är väldigt naivt av oss att tro att det skulle funka så. När vi vet att till exempel reklam påverkar framförallt tjejer, men också killar icke binära, men tjejer i störst utsträckning i hur de vill förändra sin vikt och kropp och utseende, så måste vi förstå att det är klart att andra saker där vi också tänder och det händer saker i kroppen och vi kanske onanerar eller runkar och kommer, att det påverkar oss, vad det är vi ser. Och där vi också kan se att de som konsumerar mer porr blir mer fokuserade på sånt som man liksom får kanske, man absolut inte tänkte sig att man skulle börja med, där det är mer våld eller djur eller barn till och med. Så att Som är en del av innehållet.
Borde man som förälder förbjuda porr? Eller liksom, hur ska man hantera den här frågan?
Ja,
för att det känns ju inte som att det kanske finns någon snäll porr. Eller jag vet inte. Men liksom...
Nej, men inte mainstream-porren. Den som inte kostar något och som liksom finns där hela tiden. Den är ju hård. Liksom. Alltså väldigt, väldigt skadande mot framförallt kvinnokroppar. Jag tror inte att förbud fungerar. Jag tror inte att det är en... Även om det skulle kännas skönt att vara så här, nu bara, vi drar ut proppen till internet, liksom. Så funkar det inte så. Så att jag tänker att det vi måste göra, det är att ta de här diskussionerna. Att vi pratar med barn och unga. Att vi börjar väldigt tidigt, och inte kring porr då, utan kring samtycke. Alltså vi måste ju börja sen när de sitter där och drar spadar ur händerna på varandra. Så här, hörru, vänta, vad är det som händer här nu? Nu kollar vi av. Där måste samtycket börja, och sen måste det fortsätta hela vägen tills det att de är stora nog och ska kyssas eller hångla eller ha sex. Men jag tycker också att det var så otroligt talande när jag föreläste för ett gymnasium, och sen så kom det fram tre killar efteråt, och två av dem gjorde sådär som man bara ser i film. Stod och skrapade med foten och bara tittade ner och ville absolut inte möta min blick, men den tredje, han tyckte också att det var otroligt jobbigt, men han var så bestämd att han ville prata. Och så säger han så här, det här med samtycke, det var helt nytt för mig. Varpå jag bara, tänker att det är inte så bra. Eftersom han har gått 11-12 år i skolan och inte har stött på samtycke tidigare, är inte det toppen eller ett bra betyg till skolan. Men okej, okay. Och så säger han då, och jag har ju haft sex med tjejer och... Och jag vet ju inte, jag har inte alltid kollat liksom. Så att han inser ju där och då att så här, okej, så han kanske har gjort saker som har varit över gränser. Och sen säger han, men hur gör man då? Ska jag liksom, måste jag säga så här, samtycker du till det här? Och då tänker man ju själv så här, men herregud vad stelt om man liksom har en bra vibe och plötsligt så är det någon som bara, samtycker du till det här? Så skulle man bara, nej, det gör jag inte vad du än tänker göra, för det låter skitläskigt. Och det är ju det som är problemet, att om man antingen tänker att jag måste säga samtycker du till det här helt stolpigt, så kanske man istället tänker jag skiter i att kolla av, för att det blir jobbigt och det känns obekvämt. Så att det är ju på den nivån vi behöver hjälpa unga. Att så här, just det, hur kollar jag av att den som är här, är den med mig? Har vi kontakt liksom? Har vi det bra? Och sen, är det för hårt, för mjukt? Vad gillar du? Vad tycker du om? Sådär. Men som sagt, det är svårt att komma dit om man har konsumerat en helt annan typ av material.
Din bok, passar den föräldrar också? Är det liksom ett bra underlag för att prata med sina barn? Nej,
Nej, men det skulle jag inte säga. Tanken är faktiskt att det ska komma en bok som är mer för föräldrar och som ska liksom gagna unga. Men den är skriven till elever, eller skol, de som möter elever, alltså skolpersonal, rektor, elevhälsa. Därför att hälften av boken ungefär är ju konkret, så här gör du liksom dina lektioner i olika ämnen. Så har du slöjd och gör du här, och det kan ju kanske inte föräldrar ha jättestor hjälp Nej. Av, men däremot de inledande delarna, de som jag har skrivit som är just kopplade till normer, våld, sexuellt våld, porr och så vidare, de tänker jag att vi ska ta vidare så att faktiskt fler kan ta del av det, och för målet är ju att vi ska ha unga som växer upp med noll övergrepp och som inte någonsin ska riskera att gå över någons gräns utan att ens förstå att det är det de har gjort. Vi vill ju ha unga som är nyfikna, som trivs och mår bra i sin kropp och sin sexualitet. Så att man, för det är något man ska ha med sig hela livet ju, förhoppningsvis. Och då blir det ju riktigt illa om det börjar med att saker gör ont eller man till och med blir utsatt för övergrepp som ung.
Okej, vi inväntar den boken.
Och på tal om övergrepp så tänkte vi skulle prata lite om huskurage.
Mm.
Där man kan läsa på er sida att vart tionde barn upplever våld i sitt hem och att vart sjunde barn blir självslaget när det växer upp.
Mm.
Att två kvinnor i timmen anmäler misshandel från en närstående man varje dygn året runt, och var tredje till fjärde vecka mördar man en kvinna han varit i relation med.
Mm.
Det är så deprimerande att läsa det. Det är ju så fruktansvärt. Kan vi börja med att prata om huskurage? Vad innebär det?
Ja, men huskurage innebär helt enkelt någon slags verktyg. Alltså det är ju en hjälp till grannar. För det som frustrerade mig och Peter, som är min partner både i livet och jobbet, det som frustrerade oss väldigt mycket, det var 2014 som vi grundade huskurage. Det var att då utredde jag det grövsta våldet mot en partner i vuxna relationer inom polisen. Och eftersom jag satt i den gruppen som bara utredde frihetsberövade, så var männen alltid satt i arresten när jag mötte dem första gången. Och kvinnorna, antingen fanns de på en vårdinrättning eller så hade de skador och hade liksom tagit sig därifrån, så att säga. Men, alltså inte från relationen utan från vården. Men det som var så frustrerande, det var att så många grannar hade sett, hört, men de hade inte gjort någonting. Och då tänkte jag och Peter så här, okej, vad kan vi göra? För Peter jobbade med våldsprevention, och en kväll så var han bara så här, men du, det måste ju finnas en policy. Vi måste ju liksom, typ som rädda, larma, släck. Där vet vi alla vad vi ska göra om det brinner. Hur kommer det sig att vi inte vet vad vi ska göra när vi är oroliga för att barn eller vuxna far illa? Så att vi skrev ihop en policy och gav den till vår bostadsrättsförening, som ju först var så här, har vi jättemycket problem här? Vi bara, nej, det tror vi inte, men rent statistiskt, ja, så ser det ut så här. Så det är klart att det finns någon också i det här huset som lever med utsatthet just nu eller tidigare utsatthet utifrån den statistiken du precis drog. Så då grundade vi huskurage. Vi började med att vi liksom skickade ut så fort någon hörde av sig. Och sen bara, men det här funkar inte. Då är det enda jag gör att sitta och mejlar ut våran policy. Så att numera så finns det ju en hemsida där allting finns. Så att det ska vara lätt. Det är gratis inför huskurage oavsett om man är en kommun eller om man är en liten bostadsrättsförening. Och där finns det på översatt också till 7 andra språk. De vanligaste talade i Sverige. Utöver svenska då såklart. Och sen så sätter man upp en policy i trappuppgången och gärna i tvättstugan och vad man nu stannar upp för att läsa lite. Och sen så delar man ut information till alla grannar. Och det här kommer ju inte betyda att alla kommer agera. Men om en gör det i ett hus så kan vi faktiskt rädda liv. Och vi vet idag när vi har 101 bostadsbolag från Kiruna till Ystad som är del av huskurage. Så de vi har fått reda på, där kvinnorna själva har berättat för sin värld att hade inte grannarna knackat på just då, så vet jag att jag hade dött, för han höll på att strypa ut mig till exempel. 4 sådana kvinnor har vi fått berättelser av där de höll på att dö men blev räddade. Eller blev knivhuggna men lyckades räddas av grannar. Så att Vi vet att husgarage räddar liv och vi vet det därför att det har hänt. Men vi vet ju också att vi har fått så otroligt många meddelanden under de här åren från så många som har agerat och där det inte har eskalerat, utan där polis har kommit till plats och där man har fört bort mannen och det har inte blivit värre, eller där man har hjälpt in kvinnan till sig själv och så vidare. Och problemet är ju, eftersom jag också har mött så många barn som säger att, men alla visste ju. Alltså skolan visste, grannarna visste. Vi gjorde ingen någonting. Så man skriker det högsta de kan för att någon ska göra något, och ändå gör ingen någonting. Så vi vill liksom sänka ribban.
Vad ska man som granne göra? Knacka på?
Ja, men det vi önskar att man gör, det är ju vid ett akut skede. Alltså om man hör det precis just nu, man hör skrik, dunsar, gråt, saker som gör en väldigt orolig. Att man först lokaliserar vad det är. Och det kan ju vara svårt faktiskt om det är ett väldigt stort liksom, lägenhetskomplex. Men att man tar reda på var är det. Att man bankar på eller knackar på och visar både den som utsätts att det finns hjälp. Vi finns här och vi hör. Vi kommer inte bara skita i att du gråter eller skriker av rädsla eller vad det nu kan vara. Men det kan ju också vara så att det inte är någonting. Och då är det ju himla bra att man inte först och främst ringer polisen. Även om man inte vill gå fram, så gör det ändå. Alltså gör det. Om du inte vågar göra något annat, så ring åtminstone polisen och säg: nu har jag kollat det hos liksom Andersson på femman som det verkar hålla på. Men det som händer med att vi bara ringer polis, det är ju dels att det kan faktiskt vara så att någon, som det har hänt flera gånger, att det är någon som sitter och är så engagerad i en fotbollsmatch och skriker och härjar. Men det är faktiskt ingen som blir utsatt för någonting, mer än att det kanske är lite jobbigt för grannen att det härjas då. Och då behöver man ju inte riktigt ha polisen hemma hos sig. Men också det att vi har sett att till och med på Södermalm i Stockholm, som är en av de mest liksom, polistäta distrikten i Sverige, så tog det över 2 timmar innan polis kom fram och en kvinna hann mördas. Där grannen ser att en man slänger ut en kniv ut från balkongen, och där han ser att det finns en kvinna. Så att jag tänker att det finns anledning till att vi har satt knacka på eller banka på högst upp, är just av anledningen att på vissa ställen i Sverige så tar det timmar innan polisen hinner fram. Och då kan alldeles för mycket redan har hunnit hända. Men vill man inte stå kvar, alltså att man inte vill stå kvar och säga: hej, vet du, jag är jätteorolig för jag hör dunsar, skrik. Så det står också tydligt på policyn: knacka på, gå därifrån, ring polisen. Knacka på igen om det fortsätter, gå därifrån. Så att du hela tiden visar att, och stör. För det vet vi, det stör den som utövar våld när man knackar på. Det får honom, vilket det främst är när det är systematiskt och grovt våld, att liksom
stanna upp liksom.
Precis.
Ja, för det var precis det jag tänkte, att så här, att våga knacka på och stå kvar när man misstänker att en man håller på att slå ihjäl någon, det är ju också en ganska utsatt situation att ställa sig själv i. Vad kan man ha med sig, någonting, eller är det just att man då kanske man knackar på och går därifrån och går in igen och liksom...
Ja, men exakt. Eller ta hjälp av fler. Och det är också en av punkterna. Att man kanske knackar på sin granne och säger: kan du följa med? Så vi är 3 som går dit samtidigt för mer liksom trygghet. Eller att man ringer polisen, och medan man gör det så knackar man på. Jag hade ju också fall som jag utredde själv där det hände, och där grannar räddade livet på kvinnan. Där hon hann springa ut för att en liten, tunn... Jag minns henne så himla väl, trots att det är så många år sedan. En liten, tunn granntjej som bara: jag ger mig inte. Så hon gick dit igen och knackade på. Och första gången så öppnade mannen supertrevlig: nej, det är inga problem, vi kollar tv, tack för att du ringer på. Andra gången låter han lite mer irriterad, men så här: det är inga problem. Och då sätter hon faktiskt, när han ska stänga dörren, så sätter hon foten emellan och bara: vet du, jag vill se din tjej också. Och då lyckas den här kvinnan, som är sprittsprångande naken också, springa förbi och ut. Och grannen kan ta in henne till sig, ringer polisen. Polisen kommer och griper honom. Och hon höll ju på att bli strypt till döds när grannen räddade hennes liv.
Huskurage. Alla går in och läser. Och så bor man i bostadsförening det. Eller områden. Ja, se till att det här är någonting som implementeras. Det är fantastiskt. Vi kan verkligen rädda liv. Nina, tusen tack för att du har varit med och pratat med oss. Det är... Alltså det är så upplyftande det du jobbar med, och att det finns människor som du som jobbar med de här frågorna. Och du behövs.
Och så här, konkreta saker. Jag gillar det så mycket. För det är ju så mycket mörker kring det här. Men det känns också som att du verkligen gör konkreta grejer som skapar förändring. Det är
1, 2, 3 liksom.
Verkligen. Rädda, larma, släck. Det är det vi behöver få in. Och veta också att så här... ja, men lite får man tänka som Astrid Lindgren ju beskrev. Så här, om man inte gör något när det är lite läskigt så är man bara en liten lort. Och jag tänker att dels tänker jag på det, men att kanske kan det peppa någon. Men också det som Emma Watson sa i ett He for She-tal för FN, alltså där män behöver komma in i jämställdhetskampen, det är det He for She jobbar för. Och som jag absolut har tatuerat på armen, men om inte jag, vem? Och att man liksom har med sig det, oavsett i sitt professionella eller sitt privata liv, så om inte jag gör någonting, vem kommer att göra någonting då? Och förhoppningsvis så landar man i att så här, men det är nog ingen annan, så det är nog jag som får ta det där. Och det har också visat sig när man har utvärderat huskurage att kvinnor är mer benägna att agera. Återigen har vi väl det här med ansvarstagandet, men också tycker att det är en viktigare fråga, vilket ju, det är ju bisarrt såklart i sig. Hur kan man inte tycka att det är en av de viktigaste frågorna, att mäns våld mot kvinnor och våld mot närstående upphör? Vi har trots allt så många barn, kvinnor, icke-binära och män som utsätts, med framförallt barn och kvinnor som lever i helveten runt om. Och nu har vi ju också snart en hög tid som vi går mot, där det ännu mer är så att det finns en större risk. Det finns alkohol ofta med i bilden, man är mer hemma, man går inte till jobbet på ett tag, och det gör att det finns större risk att utsättas. Så att jag hoppas verkligen att man tar med sig sitt mod och tar med sig en annan om man inte vågar, och faktiskt blir den där lite jobbiga och ifrågasättande kanske på släktmiddagarna när det blir en jargong eller snack som är över alla gränser. Så tack snälla också för att jag fick komma hit eller till er och prata, att ni gör den här podden. Jag har lärt mig massor av er podd.
Vad bra. Tack Nina.
Vad glada vi blir.
Ja, jätteglada. Och tusen tack. Och vi sätter punkt för idag.
Tack snälla.
Ha det bra nu.
Tack.
Hej.
Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.